Välkommen till Skånes taltidning nummer 17 2019. Med utgivningsdag fredag den 26 april. Solen den gick upp 5.37 i morse och går ner igen 20.35. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi och tekniker är Martin Holmström. Och vi vill redan nu berätta att nästa vecka är det tidig deadline för oss, så att eventuella meddelanden som ska vara med i numret måste vi ha redan på måndag. Medan det här är innehållet.
Synskadades riksförbund demonstrerar för att få behålla ansvaret för ledarhundarna.
Storbritanniens första ledarhäst Digby ska visa vägen i tunnelbanan.
Det har ju blivit både vår och sommar de senaste dagarna, vilket gjort klädmodet för den varmare årstiden högaktuellt. Och på damerna ser vi mycket gult och en massa mönster.
Månarnas ansikte är en riktig veteran i synskaderörelsen. Kerstin Nyberg har varit med i SRF Osby i ett halvt sekel, ordförande i ett kvarts.
Öppnat och stängt med krogar och klädbutiker.
Stor sångarglädje, ett par trista besked och ovanligt mycket fakta blir det i månadens talbokstips som kommer från Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör.
Och vad är nu egentligen en talbok med text? Vi passar på att besvara en fråga från en av våra läsare.
Så följer evenemangstips med syntolkad bio och operett singalong.
Kalendern med dansdag, arbetardag och ny tidsålder.
Och anslagstavlan med meddelanden, inbjudningar och en ändring i busstrafiken. Idag delar hela Skåne på lokaltavla.
Och allra sist redaktionsrutan.
I onsdags var det ledarhundens dag och i Stockholms absoluta mitt rörde sig plötsligt en stor ledarhund i mänsklig storlek. Det var Synskadades riksförbund som passade på att starta sin kampanj Skaka tass. För att försöka påverka inte minst riksdagspolitiker att ledarhundsverksamheten ska stanna hos förbundet och inte som aviserat flyttas över till Myndigheten för delaktighet. Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF, var en av dem som var där.
Vi står utanför riksdagshuset och försökte informera om att vi tycker att ledarhundsverksamheten ska finnas kvar och som ska det riksförbund. Regeringen avser ju att flytta den. Så att vi står utanför riksdagshuset mellan 9 och 10 i morse.
Och ni hade också något mer än er själva med er?
Det hade vi. Vi hade en hund i mänsklig storlek. En beige hund såg ut som en stor labrador på två ben.
Hur blev reaktionen när ni kom där med en stor ledarhund?
Det var en del folk i rörelse och en del människor stannade till och ställde frågor och sådär. Och vi försökte informera och dela ut flygblad och sådär. Vad vi vet så var det en politiker som vi pratade med idag. Det var Maria Gardfjell som är första vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Men det är inte alltid man vet, för det är inte alla som presenterar sig när han kommer fram och ställer lite frågor bara. Det var rätt mycket skolklasser i området också, så att många av skolbarnen valde att göra high five med hunden och sådär.
Men Maria Gardfjell då, vad sa hon om ledarhundsverksamheten?
Nej, alltså hon ställde ju mer frågor kring motiven till att vi vill behålla verksamheten. Alltså ärendet ligger ju inte på riksdagens bord än. Det kommer ju att komma dit om regeringen avser att gå vidare med det. Så att man måste ändra ledarhundslagen nämligen om verksamheten ska flyttas. Men där är ju inte frågan riktigt än. Så att hon vill ju mer veta bakgrunden och just det här att det finns en massa frågetecken kring vad som kommer att hända med verksamheten. Att vi tycker att vi ändå bedriver en bra verksamhet på Synskadades riksförbund. Så det var mest de bitarna vi fokuserade på. Så hon var mer öppen och intresserad av att lyssna.
Men den här kampanjen då, sker den enbart utanför riksdagshuset?
Ja, det kan man säga. Alltså, det stora som vi gör är att vi kommer att stå utanför riksdagshuset varje torsdag. Fram till midsommar är det sagt till den början. Men i höst kommer vi att fortsätta även i höst när riksdagen öppnar igen. Sen kan det vara så att våra distrikt också väljer att träffa sina riksdagsledamöter. Alltså riksdagsledamöterna från de olika länen också. Målet är att vi vill att regeringen ska ompröva beslutet om att flytta verksamheten nu. Så att den blir kvar hos SRF. Alltså på längre sikt är vi för att man gör en bra genomlysning och en väl genomförd utredning om man ska flytta verksamheten. Men det tycker inte vi man riktigt har gjort nu. Alltså den konsekvensanalys som MFD har gjort tycker vi ställer mer frågor än vad den ger svar än så länge.
Men det här att ni då som har hand om ledarhundsverksamheten och tar över ett myndighetsansvar själva kampanjer för att få ha den kvar, hur ser du på det?
Det är ju ett beslut som förbundsstyrelsen har ställt sig bakom att vi ska jobba med. Och det finns också uttalanden från sista kongressen som säger att vi ska jobba för att behålla ledarhundsverksamheten. Så det beslutet är ju ändå förankrat i organisationen. Sen är det väl så att det är ju inte enbart ledarhundsverksamheten som gör det här, utan det är ju också vår intressepolitiska avdelning som är inblandad i kampanjen. Det är därför jag var med idag till exempel.
Vilka frågor ställer de som stannade idag?
Ja, men det är kring ledarhundar generellt. Lite kring hur många ledarhundar det finns och hur lång köen är och lite sådär. Men sen undrar de naturligtvis också kring varför vi är negativa till en verksamhetsflytt och skälen bakom detta. Liksom. Det var väl egentligen de tre stora frågorna som ställdes.
Det sa Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Och med tanke på att det nyligen var ledarhundens dag så kan vi berätta att även ledarhästar skapar rubriker i media. I Londons tunnelbana tränas just nu Storbritanniens första ledarhäst. Den tvååriga amerikanska miniatyrhästen som heter Digby tog sin första åktur med ett tunnelbanetåg häromdagen tillsammans med sin tränare. När Digby är färdigtränad och har vant sig både vid trängseln och alla ljud som finns nere i tunnelbanan så ska hästen vara ledsagare åt en synskadad kvinna som reser med tunnelbanan varje dag. Digby var försedd med både en ledarsele och ett skydd för att fånga upp eventuella högar.
Gult, blommigt och leopardmönstrat. Även blå leopard. Ja, det är några av trenderna bland vårens damkläder. Det berättar butikschefen Anneli Olsson på Kassels i Triangens köpcentrum i Malmö. Och hon är först ut i vår sedvanliga vårmodeserie.
Mycket gult som är trendfärg. Har syns jättemycket bland annat i Melodifestivalen. Där de har haft mycket gult på sig.
Jag tittade lite på nätet och så såg jag en bild från ett parlamentsöppnande någonstans i Europa. Och där hade nästan alla kvinnliga parlamentsledamöterna gult. Det såg väldigt märkligt ut mot gubbarnas gråsvarta.
Det är ju faktiskt vårens färg, det är gult. Och den har också kommit i många nyanser, både ljusgul till lite mörkare gul. Och det med lite blommor och lite mönster i. Så att det är... Vi har ju fått in mycket vårfärger. Det är ju mycket pastellfärger vi har fått in. Orange har kommit med, tillsammans med grönt. Så man kan kombinera jättesnyggt. Vi har även rosa.
De är rätt dova. Det är lite kraftigare pasteller.
Ja.
Och jag ser också blått och ljus. Vet du, lila eller violett en del.
Lila är också en av vårens färger. Allt från den ljus lila till den lite mörkare lila.
Mörkblått, marinblått har hängt med att ta. Hur är det med det?
Precis. Mörkblått och marinblått och ljusblått finns ju alltid nu till våren.
Och hur är det med blommigt?
Blommigt har vi väldigt gott om. Blommigt i alla färger.
Och de randiga pyjamasarna som man har sett på stan, ja, det kanske inte ska kallas pyjamas, men byxdressare som har rört sig på stan under i alla fall förra säsongen, är de kvar?
Vi har inte fått in så jättemycket randigt just, utan det är mer i blommigt.
Det är väldigt mycket olika typer av kläder här, både vardag och sånt som man kan ha till fest. Och om jag skulle be dig att plocka fram en snygg ensemble som känns ny och fräsch för den här våren.
Det är lite vad kunden vill ha, vad man önskar sig för färg. Ja. Men en rosa blus, väldigt enkel, elegant, med lite blommor i.
Den är ljusrosa och så är blommande kvistar i vitt och grafiskt gråsvart. Och ingen krage, V-ringning. Vad är det för sorts ärmar?
Vanliga, enkla, lite utsvängda ärmar.
Som inte räcker hela vägen ner till handen.
Precis, man kan säga det är lite längre än 3/4 arm. par snygga byxor till det. Man kan ta ett par svarta linnebyxor. Och det är en jätteskön kvalitet på sommaren. Det här är ju en väldigt enkel och klassisk modell. Med sidofickor och raka ben.
Hur är det med byxlängderna?
Vi har ju allt från vanliga långa till lite kortare, tre kvarts under knäet. Sen det som är trendigt nu på sommaren, det är ju att man har lite kortare, skönare, enklare byxor.
Och om en kund inte skulle vilja ha en byxa till den där blusen, vad föreslår du då?
Vi har ju även fina kjolar, allt från jeanskjolar till lite längre, lite basic kjolar som vi kallar det för. Vi har även väldigt många mönstrade kjolar. De här har vi ändå med svart botten och lite rosa och vita blommor i, lite palmer.
Hur är det med de riktigt långa klänningarna?
Ja, vi har ju inte fått in så mycket av de modellerna längre, utan nu är det mer knälånga klänningar som är det trendiga för detta året.
Sen står det senaste nytt på en skylt här.
Mycket i leopardmönster som också har kommit tillbaka och är väldigt modernt idag. Klänningar.
Blå leopard i det fallet.
Precis, blå och vit mönstrad, jättesnygg. Finns också i byxor och i tröja.
Om jag tittar mig omkring ute så tycker jag det ser ut som att äldre kvinnor ofta har på sig ganska färgstarka och mönstrade kläder, medan många unga tjejer går ganska stramt klädda i svarta, gråa färger, kappor utan några som helst dekorationer. Det är väldigt stilrent, väldigt rakt och så. Skiljer det sig mycket mellan generationerna, tycker du?
Egentligen inte, men däremot så tycker jag det är underbart att se äldre kvinnor som vågar visa liksom upp sig i färger. Men just det här med ungdom idag, jag tror att det varierar jättemycket, för att man kan se ungdomar som klär sig i väldigt mycket mönster och även som du säger här i enfärgat. Men trenden är nog idag att man har mycket mönster faktiskt.
Hur är det med ytterplaggen?
Här har vi mycket av de här lättviktsdunjackorna som kommer år för år. Som är jättepopulära. De är sköna att ha på sig, de är lätta att ta med sig om man vill ut och resa.
Ja, lättvikt var ordet.
Ja.
Det var väldigt lätt och tunt.
Detta är något nytt som vi har fått in och det är ju bäst i lättviktsdunjackan. Gammal rosa kan man säga att den är, med fickor på sidan och dragkedja. Jätteskön, enkel att ta på sig på sommaren.
Och
nu till våren.
Och om det är varmare?
Då har vi väldigt enkla sådana här.
College-tröjematerial.
Ja, precis.
Sen har du mera så här lite vindtygsjacka-aktiga, lite seglarjackor med randigt i kapuchongfoder.
Mm.
Mörkblått, grågrönt, beige. Är det nytt?
Det är också en sån återkommande modell. Så är det ju väldigt populärt här också med de här. Att det är lite mönster i fodret. Så att man kan vika upp den så att det blir lite snyggare.
Och så hänger det anoraker där uppe.
Ja.
Men det är knappast i skidåkning.
Nej, precis. Anoraken, den är faktiskt ny för i år.
En ljust roströd variant med en ordentlig magficka. Då skulle få plats en hel termos där.
Ja, precis. Det är väl lite det som är meningen nästan, att man ska kunna.
Men här har vi lite elegantare ytterplagg ser ut som.
Mm. Så man kan ha lite mer som kostymjacka.
Det här är alltså inte en kappa?
Nej, det är mer en lite längre kostymjacka.
Med utanpåfickor, stora knappar och ja, nästan en kavajkrage kan man säga.
Mm.
Och bredvid det har vi något i rosa.
Ja, det är också en sån här lite kostymkavaj.
Om du tittar på vad som finns hos er, är det så att man hittar ungefär samma färger och trender som ute i största allmänhet, eller drar det åt ett lite annat håll hos er som du ser det?
Nej, det är faktiskt samma överlag.
Det sa Anneli Olsson, butikschef på Kassels damklädesbutik i Triangens köpcenter i Malmö. Och just den butiken ska visserligen stängas, men sortimentet är detsamma i de övriga av kedjans affärer. Reporter var Dodo Parikas.
I nästan ett halvsekel har hon varit aktiv i SRF Osby. Och i ett drygt kvartsekel var hon dess ordförande. Nu har föreningen uppgått i nybildade SRF Norra Skåne. Och månadens ansikte Kerstin Nyberg kan blicka tillbaka.
Fru eyes falling in the midnight. Blue eyes, da 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 da. Blue eyes crying in the rain. På svenska heter den Tåra faller av ett regn. Du, 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 du. Musik och sång och dans och väldigt mycket humor. Det är nog min stora gåva i livet, tror jag. Ja, den största idolen är ju Elvis Presley. Klart. Och Torleif. De spelar så underbar dansmusik också. Han har faktiskt varit hos oss här just på SRF.
Var det du som tog dit honom?
Ja, jag var och hörde honom i Tyringe. Så skulle vi ha 45-årsjubileum. Och jag frågade honom vad han skulle ha, men det var ju jättedyrt. Nej, så vi är en liten synskadeförening i Osby, så att det kan vi inte ge dig, sa jag. Du kan väl halvera. Ja, det kan jag väl göra. Så han kom för en liten, liten peng. Och då frågade jag honom varför han gjorde det. Det är för din skönhets skull, sa. Du får hälla upp kaffe, för jag ser inte att göra det.
Tack så mycket.
Vad har du för synnedsättning?
Jag är född med makulade generationer. Född med fel på gula fläcken. Jag var ju inte mer 4 år när jag fick glasögon. Ingen läkare kunde förstå. De trodde jag hade tumörer, men det var det inte heller. Att jag var närsynt, jag såg dem. Men sen kom en ögonläkare till Kristianstad, såg han att jag hade fel på gula fläcken. Och det trodde han ju inte var sannolikt, för jag inte var så gammal. Så 0,02 har jag haft i många, många, många år och klarat mig bra på. Men för 3 år sedan opererades jag för gråstarr. Läkaren som opererade mig är duktig på den här sjukdomen, så hon sa det är inga problem. Men det var det. Och de här sista 3 åren med det här att jag knappt ser, det tycker jag är jobbigt. Det lider jag väldigt av. Och det har ju aldrig egentligen accepterats att jag har sett dåligt. Nej, min fröken tog ju inte hänsyn i skolan. Utan det var ju att jag var dum i huvudet. Sa hon rätt till mig.
Hur kändes det?
Jag tog väl inte det till mig. För jag har ju aldrig varit ett mobbat barn, utan jag har haft mycket kompisar och haft det bra i skolan för övrigt. Men min fru, jag kan vara så stygg mot mig, så det var något fruktansvärt. Bara en sån grej att hon fick papper på att jag skulle sitta längst fram så jag kunde följa med på svarta tavlan, och hon placerade mig längst bak i rummet. Alltså hon visste inte hur hon skulle gå an på mig, för var blond och brunögd och har mörka ögon fanns ögonbryn. Det var ju inte heller så vanligt. Så hon tog ju en nagelborst inför hela klassen och skrubbade mina ögonbryn, för hon sa jag hade målat mig, men hon fick inte väck något. Så hon fick ett ägg till mig på grund av att jag var annorlunda.
Men det är ju bra att du kan skratta åt det. Det låter ju för jävligt rent ut sagt.
Jag ska säga, vi hade skolträff för 10-12 år sedan, och då skulle vi gå ner på vår frökens grav och lägga en blomma. Men jag ska vara ärlig, jag gick inte fram till graven, för det klarade jag inte av. Då kände jag liksom hur allt detta elaka hon hade gjort mot mig, hur det kom över mig. Och då tänkte jag, nej du, jag ska inte vara med.
Hur gick det för dig i livet då?
Ja, jag ville ju utbilda mig till barnläkare. Men blev det ju inte, utan jag fick jobb på ett bopinderi här i byn. Och där var jag fram till att jag fick mina barn. 64 fick jag min äldsta flicka. Och sen fick jag en flicka 65 och en flicka 67.
Det är de som är på väggen här, det är 80-tals frisyrer och stora jeansskjortor.
Ja. Så skildes jag från min man när barnen var 1, 2 och 3 år. Och fick ju då inget jobb eftersom jag såg så dåligt. Jag var överallt och sökte på det gamla bokbinderiet och nej. Sen har jag alltid älskat att dansa. Och när jag hade varit skild ett halvår så var jag ute för första gången och dansade. Och då hade min väninna, kände hon ett gäng folkdansare. Och de bjöd upp mig och det jag hade lärt mig hemma utav mina föräldrar som barn. Där hängde jag ju med. Och en av dem hade kurser här i Osby. Men jobbade i Norrköping. Så en kväll kunde han inte köra hem. Så han ringde och frågade om jag ville gå ner och ta kursen. Jag sa, det kan jag ju aldrig göra. Han berättade för mig och antecknade med min tuffpenna på ett papper hur jag skulle göra. Jag gick ner och höll kursen. Sen fick jag anställning av vuxenskolan. Så jag har försörjt mig och mina barn på att ha danslektioner. Det höll jag på med i 8 år.
Vilken solskenshistoria.
Ja. Och 1969 så kom det en man och ringde på min dörr och berättade att han var synkonsulent. Och frågade mig hur jag hade det egentligen som var själv med 3 små barn. Och jag berättade för honom om mina danskurser, men han menade på det kan väl inte ge någonting. Så han hjälpte mig så att jag fick förtidspension. Och jag fortsatte med mina danskurser. Men när jag var 39 år och mina barn var utflugna. Så då tog jag kontakt med vuxenskolan och frågade om inte de skulle ha någon kurs som man kunde utbilda sig till barnskötare. Och då hade vi en kille här, Jusby Robban, som hade hand om att slussa ut handikappade i jobb. Jag pratade med honom och han sa, jag utbildar du dig Kerstin, sa han, så ska vi väl fixa ett jobb till dig. Och sen satt jag mig på skolbänken. Och läste ihop med ungdomarna och läste in min barnskötarexamen. Nu skröt jag lite, men den var på 2 år. Men vi läste in den på 1 år, för vi läste varje dag och varje lördag och så en kväll i veckan.
Hade du några hjälpmedel?
Jag hade ett par glasögon då. Det hade på ena glasögat var specialgjort ett förstoringsglas. Det läste jag med hela min skoltid. Med ständig huvudvärk. Men jag gick faktiskt ut med bra betyg och fick jobb här i Osby med detsamma inom barnomsorgen och var där i 22 år fram till min pension.
Och i det sammanhanget, tänkte barnen, tänkte dina kollegor mycket på, tror du, att du hade en synskada?
Ja, de sa ju med detsamma, var de ju också lite osäkra inför det här att jag var synskadad, för de kunde inte riktigt förstå det. Eller märka det på mig. Men vi förklarade ju för barnen vid en samling att jag såg dåligt. Och man kan inte kasta grejer precis hur som helst överallt. Utan, och de sa faktiskt efter ett tag att vi har aldrig haft så rena och snygga korridorer och gångar som vi har. Så nu var det. Sen var det ju lite roligt för jag kunde ju inte se vilket barn som satt när vi hade samlingar vi skulle dela ut frukt. Utan jag sa ju fel namn till dem och så har jag svårt att fästa blicken. Så ibland kom jag och sa, fröken, vilken tittar du på? Nej, jag älskade mitt jobb, alltså jag störtrivdes verkligen.
Men lärde du dig att skilja på dem på rösten?
Och på stegen. Och så fick jag ju lära mig, de hade ju sina hyllor där, de hade sina kläder och sina grejer. Och ibland så tog jag ju stövlarna på fel fot och hade jag ont i foten, fröken. Ja, men du har ju dem på dig. Men det gör ont, fröken. Ja, då fick man ju byta och skifta. Det känns det bra. Ja, det hade jag ju tagit fel.
Du sa att du hade velat bli barnläkare.
Ja.
Hur ser du på den drömmen nu i backspegeln?
Det har ju faktiskt egentligen varit en stor sorg varför jag skulle ju vilja hjälpa barn som har haft det svårt och så här. Men det har jag delvis gjort i mitt jobb när jag jobbade i förskolan. Där var ju barn som inte hade det alltid så bra. Och jag tror aldrig att jag har skällt och gapat på något barn. Och det säger ju mina flickor också. De har aldrig hört mig skälla och gapa höja rösten. Och jag vet min föreståndare sa det också till mig en gång. Hur kan du alltid ha sån tålamod och vara så lugn? Men jag sa ju klart ifrån. Men på ett vettigt sätt. Man behöver inte gapa och skrika och slå.
Du blev inte barnläkare, men det har gått din väg hela vägen när det gäller jobb.
Visst har det varit jättejobbigt att vara synskadad. Och man har fått slita hårt för att klara av sin tillvaro. Inte minst med tanke på vad själv med tre små barn var jag ju 8 år innan jag sen träffade den mannen som jag gifte mig med. Men jag är ändå väldigt tacksam över mitt liv. Jag har klarat mig bra och jag har inte haft något överflöd, men mina barn har fått det bra. Så jag känner mig ändå lyckligt lottad. Och jag vet inte, det är väl på både gott och ont det här. Att jag, att det inte var en massa särbehandling hemma och jag fick vara som de andra. Jag har liksom fått lära mig och sköta allting trots min synskada.
Vi har en fråga som vi alltid ställer i de här intervjuerna. Mm. Hur ser du ut?
Numera kan jag inte se mig i spegeln. Men jag vet att jag är blond. Jag har varit blond i hela mitt liv. Men nu är det väl åldern som har gjort det ännu vitare. Och jag är brunögd. Jag är nog inte så vit i höjden, tror jag. Sen är jag väl, ja, ordinär i kroppsbyggnad. Och
hur lång är du?
Jag är 1,64.
Och vad har du för klädsmak? Vad har du till exempel på dig idag?
Jag har ett par svarta byxor som är rätt så smala ner till, men de är lite större upp till i låren. Och så har jag en gul stickad, mönsterstickad tröja.
Och gult är tydligen vårens färg, har jag lärt mig just.
Och det är en färg som jag länge har längtat efter att ska bli modern.
Om du tittar tillbaka på alltså närmare 5 decennier i synskaderörelsens tjänst. Det var inte en SRF-förening när du kom med?
Nej, det var det inte, utan det var de här makarna som startade det här för synskadade eftersom han blev blind. Och då hette det Klubb Gemyt. Och då höll vi till uppe på restaurangborgen och hade ett litet rum där, och då hade vi hobbyverksamhet. Vi flätade plastmattor och vi flätade lampskärmar, vi stickade, vi broderade, vi vekade. Och de här grejerna vi gjorde, de hade vi auktion varje påsk på skärtorsdagen. Då bjöd Rotary in oss till sitt möte och så hade vi auktion på grejerna där. Och varje jul satt vi i foajén på Konsum och sålde lotter, och vinsterna var ute de här grejerna vi hade gjort. På så sätt fick vi in pengar och kunna driva den här Klubb Gemyt, och det var verkligen rätt namn. Jag hade ju mina 3 flickor små när jag började där, och till och med de tyckte det var jätteroligt att vara med. Så vi gjorde en massa sådana grejer och det höll vi på med till, jag tror vi kom med i SRF 72 någonting som de begärde att vi skulle gå med i. Och så blev det SRF Osby.
Och vad ändrade sig då?
Det ändrade sig så tillvida att vi träffades en gång i månaden och hade lite samkväm. Och sen byggde de Ekebo här i Osby, ett pensionärsboende. Ja, man kunde gå dit och väva och det var allt möjligt. Och där fick vi komma till i matsalen, så då började vi med att äta middag varje gång vi hade vår månadsmöte. Och sen, det har vi hållit på med ända till för 2 år sedan.
Men detta med att ni gjorde alla de här hobbyaktiviteterna, tog det slut när det blev SRF?
Ja, mer eller mindre gjorde det det. Vi höll på ett litet tag efter, men hon var ju rätt gammal redan då, Esther, som höll i det. Så att, Och sen bildade ju Hässleholm egenförening. Östra Göinge bildade egenförening. Och Kristianstad bildade egenförening.
Var alla med i EMYT då?
Ja, var de. Så var alla, ja, de var med här i Osby. Och sen 73 så blev jag invald i styrelsen. Och ja, sen har jag varit med hela tiden, det har rullat på. Och sen för 26 år sedan så blev jag vald till ordförande. Och nu i mars avgick jag. Ja, det var lite tragiskt att vi behövde lägga ner. Men nu har vi gått ihop med Hässleholm. Så jag hoppas ju att det ska bli något riktigt bra utav det.
Mm, och då vi pratade svid om sammanslagningen. Mm. Du använde ett uttryck. Du sa faktiskt mina medlemmar om de i föreningen.
Det är klart att det är mina medlemmar. Vi har varit som en stor familj här i Osby, ska jag säga. Jag har nog aldrig träffat så mycket underbara människor som jag har gjort under dessa åren i SRF Osby. Allra sist så fick vi vara i en lokal man får vara i gratis. Där var vi de sista två gångerna.
Ska vi gå bort dit?
Vi kan gå dit.
Behöver du en arm?
Nej, det går bra. Här hittar jag lite. Här är det. Så nere i källaren där hade vi vår lokal. Alltid låst.
Hur är det att komma tillbaka hit och veta att nu är det inget längre?
Visst känns det vemodigt att göra det. Det ska jag erkänna att det känns lite sådär. Det här med våra månadsmöte, underhållning och vad vi nu har haft med intervjuer med kommunen och apoteket och poliser och allt vad det varit genom åren. Och alla underbara utfärder vi har haft. Cirklar och ja, vi har gjort jättemycket. Och det tycker jag har varit ett roligt jobb samtidigt som det har varit jobbigt.
Men du har aldrig velat komma uppåt i SRF och hamna i SRF Skånestyrelsen?
Jag var sammankallande i valberedningen i distriktet. Men jag tyckte aldrig om det här att man skulle åka ner till Malmö och ringa runt och fixa och ordna. Och nej, jag trivdes inte med det.
Hur många år var du ordförande?
26 år.
Hur kommer det sig att du var kvar så länge?
Det var ingen annan som ville ta över och vi hade så jättetrevligt. Och de bad mig flera gånger, du får inte sluta, för jag sa ju många år att jag skulle sluta. Så visst är det så i hjärtat, det är det. Men jag känner samtidigt att det jag lämnar bakom mig har varit så jättebra, fungerat så jättebra. Så då måste man vara nöjd. Nu ska jag åka om Hässleholm som vi har gått tillsammans med, så får jag åka dit. Sitta och lyssna och njuta. Blue eyes falling in the midnight. Blue eyes da-da-da-da.
Vi hörde månadens ansikte, SRF Osbys tidigare ordförande Kerstin Nyberg, som för övrigt delar sin ärftliga ögonsjukdom med brorsdottern, friidrottaren Nathalie Andreasson, född Nilsson, som också hon varit månadens ansikte i taltidningen. Och det var Dodo Parkas som hade träffat Kerstin Nyberg. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk om sammanslagningen mellan föreningarna i Hässleholm, Perstorp, Örkeljunga med den i Osby och även till Mats Sundlings guldkassettenvinnande intervju med Kerstin Nybergs brorsdotter Nathalie.
Öppnat och stängt. Malmö stad har stängt sin telefonväxel. Istället har ett så kallat kontaktcenter öppnat där malmöborna kan få hjälp av en kommunvägledare. Och de ska kunna svara på enklare frågor, hjälpa till med ansökningar, felanmälningar, överklaganden och liknande. Och koppla samtal. Numret är som tidigare 040 34 10 00 och e-postadressen malmostad@malmo.se.
I Malmö stänger Skånetrafiken den 3 maj kundcentret på Rådmansgatan 13 in till station Triangens norra nedgång. Skånetrafiken satsar på digital försäljning och pekar på att många köper biljett i deras app. Kundcentret på centralen blir det enda i Malmö.
Och i Malmö har restaurang La Coronne öppnat på Södra Förstadsgatan 36 för fjärde gången. I lokalen har Bi kök och bar nu lagt av efter 6 år. Och dottern till den förra franska krögaren har tagit över. Nu bär den klassiska krogen namnet den första gången hade på 50-talet. Sen efter ägarbyten också på 90-talet. Och sen igen efter millennieskiftet. Och skylten är åter med originalloggan, maten fransk och hundar är välkomna.
I Osby har barnklädesbutiken Tuga Kids öppnat på Västra Storgatan 30.
I Ystad har butiken Wagners som säljer herrkläder öppnat på Gågatan. Adressen är Stora Östergatan 25.
Månadens talbokstips kommer från Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Och den bjuder på bara lite skönlitteratur, men desto mer fakta.
Ja, det blev det. Det blev böcker som jag har läst själv och varit intresserad av. Och när jag tittade på det så insåg jag att det blev mycket fakta och lite skönlitteratur. Med faktainslag, kan man väl säga.
Ja.
Det kom en bok som jag genast slängde mig över som heter Kärleken till en kör. Av Emma-Lena Flyman. Den här boken den är under produktion och beräknas vara klar den 22 april, vilket är idag.
Mm.
Vi får väl se. Det ska i alla fall bli en talbok med text. Och det är så att jag är en av minst 500 000 personer som sjunger i kör. Och det har jag sysslat med i 39 år. Kom jag på när jag läste, räknade efter och insåg att tiden går fort när man har kul. Och den här boken som jag vill tipsa om, den är naturligtvis intressant för alla oss 500 000 som sjunger i kör och för alla som har sjungit i kör någon gång. Men jag tror faktiskt också att den är intressant för många andra. Det är Emma-Lena Flyman och hennes man Hans som har gjort den här boken. Hans han fotograferar. Och de har sjungit tillsammans i kör i många år. De har varit runt och intervjuat en massa körsångare. Och de har intervjuat alla sorters körsångare från proffset i operakören i Göteborg som har det som jobb och sångare i små kyrkokörer på landsbygden och i större körer i städer och så här. De har pratat med körledare och körkompositörer. De har pratat med lärare i kördirigering på musikhögskolan och en fantastisk blandning med folk som alla älskar körsång. Men det är lite det där också, att vad gör sjungandet med oss egentligen? Det ska vara så bra för kroppen och själen. Och jag är den första att intyga att hur trött jag än är på torsdagskvällarna när jag åker till kören. Så när jag åker därifrån så är jag piggare, gladare, har mycket mer syresatt kropp. Överhuvudtaget mår man jättebra av att sjunga tillsammans. Emma-Lena Flyman, hon är läkare. Och hon berättar efter vart sånt här ställe de har varit och pratat med så berättar hon vad som faktiskt händer i kroppen när man sjunger tillsammans.
Rent biologiskt,
medicinskt, vad som faktiskt händer i kroppen. Och där är ju, det händer saker som är väldigt bra. Så det kan jag verkligen rekommendera. Alla borde sjunga i kör.
Mm. Ja, vad är det som händer i kroppen då? Vad är det som får dig att må så bra? Vet du det nu?
Det är ju mycket det här med endorfinerna som sätter igång. Och dessutom är det också oxytocinet som sätter igång. Det här hormonet som gör oss lugna och som bland annat gör att amningen kommer igång på nyblivna mödrar och så här. Där är många andra fysiska saker som händer, medicinska saker. Men det är en väldigt, väldigt trevlig bok, en glad bok. En glad faktabok, kan vi säga.
Sen blir det lite sorgligare i en stund här.
Ja, det blir lite sorgligare en stund. Johan Ripås, När himlen faller ner. Det är en talbok med text som är under produktion och den beräknas faktiskt inte vara klar förrän den 18 maj. Och där är även punktskrift under produktion. Och Johan Ripös, han känner de flesta av oss som SVTs korrespondent i Afrika. Den här ensamma journalisten som bevakar hela Afrikas kontinent. Jag tror han har varit där i 10 år för SVT. Och levde ju ett gott liv där nere med sin fru och deras 3 barn. Och för ungefär ett år sedan så föll himlen ner över dem, Johan och hans familj. De hade levt i Kapstaden då och de hade precis bestämt sig för att klippa banden till Sverige och han skulle säga upp sig och börja jobba som frilansare och de skulle bli där nere helt enkelt. De trivdes jättebra, barnen gick i bra skolor och så här. Men så den lilla minste sonen hade varit lite hängig ett tag, inte någonting sånt där väldigt mycket att ta på, men hängig och blek och trött på ett märkligt sätt som de inte riktigt var nöjda med. Och så att han, Johan Ripös, han åkte med honom till barnakuten en kväll och väldigt snart fick de beskedet att han hade leukemi, barnleukemi, och att han var ganska illa däran. Så illa däran att han var tvungen att få en blodtransfusion direkt, vilket ju är hela denna chock för Johan som var ensam med honom där. Över att hans barn hade fått cancer, och för honom så var cancer död, det var samma sak som död helt enkelt. Mm. Så skulle han då dessutom få blod i Afrika
med en viss smittorisk.
Men den här läkaren lugnade honom och sa att jag förstår hur du tänker, men han måste få blod helt enkelt, och det fick han. Och sen så meddelade honom att Sverige är en av de länder som bedriver den bästa barncancersjukvården i världen. Så att de tyckte att de skulle åka hem till Sverige. Och så satte då allting igång. De hade hela sitt liv där nere och det tog 10 dagar så var de på Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm. Och det här handlar väldigt mycket om det. Hur flyttar du din familj från Sydafrika till Stockholm på 10 dagar med ett barn som är väldigt, väldigt sjukt. Alla kontakter med hans arbetsgivare och med SOS-alarm och hur ambulansflyg och allting sånt här. Samtidigt som de fick sälja hela sitt hem, alla inventarier, försöka hitta någonstans i Stockholm och bo för 5 personer. Där inte hyran var så hög så att hela hans lön gick åt till bara hyran. Alltså det är, han har skrivit det här väldigt, han börjar skriva nästan från början, för det är så han gör ju. Han är journalist, han skriver helt enkelt. Och den är väldigt direkt skriven. Skriver han själv i slutet, han har inte ändrat någonting. En del saker känner att han kanske skulle ändrat, men nej, för det var så det var. Men det är verkligen en fin och välskriven och väldigt lättläst bok om de här vändningarna som livet utsätter oss för ibland. Och idag är han mycket tydlig med det, så mår sonen bra. Den här behandlingen kommer fortskrida ytterligare något år, men det ser ut att gå vägen i alla fall. Så skulle jag också vilja säga att han har skrivit lite annat, Johan Ripös. Han har bland annat skrivit en roman som kom ut 2016 som heter Forever Young. Den finns som talbok med text på Legimus. Och det är en uppväxtskildring under 1980-talet i Stockholm. Och sen har han skrivit en deckare som kom ut i fjol, 2018, som heter Skuggmakten. Som finns som talbok med text. Och det är en deckare med handlingen dels förlagd till Stockholm och dels till Afrika. Så han rör sig där han känner till, så att säga. Han har ju varit väldigt mycket i tv på sista tiden och pratat om den här boken. Men ja, mycket intressant. Mm.
Lasse Berg, en författare också. Med Afrika som specialitet och med sorg som specifikt ämne.
Ja, kan man säga också här. Det kan man kanske säga. Den här boken heter Ändå inte försvunnen och är som sagt skriven av Lasse Berg. Talbok med text, och den är under produktion och beräknas vara klar den 21 april, vilket var igår.
Mm.
Det finns punktskrift på den här boken. Författaren Lasse Berg, författare, dokumentärfilmare och journalist. mycket känd egentligen. Han och hans fru Ingrid, de var i Sydafrika när de fick det här telefonsamtalet som talade om att deras dotter Linda, 34 år gammal, hade förblött i deras lägenhet. Från början sågs det som ett eventuellt mord, men väldigt snart så kom man fram till att det var en fullkomligt osannolik olycka som hade hänt. Och Lasse Berghagen har skrivit väldigt många böcker. Han är mest känd för sin bok Gryning över Kalahari som kom 2010 och som handlar om hur människan blev människa. Han skriver mycket om evolutionen överhuvudtaget och han skriver speciellt om Asien och Afrika. Och som dokumentärfilmare så har han rest väldigt mycket över hela världen och familjen har under väldigt långa perioder bott utomlands. Ända sedan dottern var mycket liten. Och så drabbas de då av den här ofattbara händelsen. Och de, som de var tvungna att försöka hantera de två ihop. För att inte tappa varandra heller. Och till sist blev det då för Lasses del den här boken om, som handlar om dottern. Men den handlar också om sorg och tröst om att vara människa helt enkelt och vad som gör att vi som människor klarar av att hantera såna här sorger och hur vi gör i olika kulturer. En väldigt intressant bok skriven i lite kortare stycken. Man får fundera lite, man kan läsa en bit och så kan man tänka efter lite. Sådär. Så skulle jag vilja rekommendera att man läser de här böckerna han har skrivit, Gryning över Kalahari, Hur människan blir människa, och den finns som talbok och punkt.
Alltså det är mänsklighetens historia från allra första början.
Mänsklighetens historia.
Från när vi var apor allesammans och framåt.
Och sen kommer Skymningssång i Kalahari, Hur människan bytte tillvaro, som också finns både som talbok och punkt. Och Ut ur Kalahari, Drömmen om det goda livet, som också finns talbok och punkt. Han är väldigt, väldigt läsvärd, tycker jag. Och det här var en bok som jag väldigt gärna ville läsa och det var precis så bra som jag trodde. Sen återstår det då en skönlitterär bok med mycket fakta i. Och det är Tove Alsterdals Blindtunnel. Det är en talbok med text och inläsare är Malin Halland. Det är på 8 timmar och 59 minuter och den finns som punktskrift. Och det fanns en betydande anledning till varför jag läste just den här boken, för den handlar om Sudetenland och de fördrivningarna som skedde efter kriget där. Och Sudetenland är inte ett geografiskt område på kartan utan ett samlingsnamn för delar av Böhmen, Mähren och Schlesien som hade en väldigt stor tysk befolkning, 2,5 miljoner ungefär tror jag. Fram till 1918 så tillhörde det Österrike-Ungern och så efter första världskriget så hamnade det under Tjeckoslovakien. Det ligger precis i gränsen där i gränslandet. Men sen genom den här Münchenöverenskommelsen 1938 så avträdde Tjeckoslovakien området till Tredje riket. Och området kvarstannade som del av Tyskland ända fram till krigsslutet 45 då det återbördades till Tjeckoslovakien. Och det där är rätt viktigt att veta innan, kände jag. Eller viktigt att veta, men det är bra att veta det innan för det gör att man förstår det lite bättre. Det här är då en deckare enligt klassifikationen, men jag skulle snarare säga att det är en väldigt, väldigt intressant roman med deckarinslag. Precis den typen av deckare som jag gillar. Och den handlar om ett svenskt par i medelåldern, Sonja och Daniel. Med utflugna vuxna barn och de beslutar sig för att sälja allt och lämna Sverige och börja ett nytt liv någonstans. För Daniel har nämligen sett en annons som en gammal vingård vid en flod i det som förr kallades Sudetenland för ett häpnadsväckande lågt pris. Och det kan man ju lite undra varför. Men så är det. Den här gården har stått obebodd i decennier och allting är överväxt. Och en liten bit bort ligger en by där de kan köpa det de behöver. Och det börjar med att få gården beboelig. Det är lite sådär med det. Och så hittar Daniel en vägg i källaren idag. Som inte ser ut som de andra väggarna i källaren riktigt. Så han beslutar sig för att se vad som finns bakom väggen. Och det kanske han inte skulle gjort. Och ungefär samtidigt så stöter Sonja på en kvinna som bor på puben och söker kontakt med Sonja när hon är inne och tar något att dricka en varm dag. Och de här två händelserna sätter då igång en lång rad händelser som leder till den här historien om fördrivningen av sudettyskarna efter krigsslutet 1945. Det är en mycket, mycket välskriven och intressant bok om någonting som inte är så känt och som borde vara det.
Det sa Inga-Lena Örn på Hörs bibliotek och det var Mats Sundling som träffat henne. Och böckerna hon tipsade om var alltså Kärleken till en kör av Emma-Lena Flyman och boken blev klar strax efter inspelningen. Den finns som talbok med text, är drygt 4 timmar lång och inläsare är Malin Sternbrink. När himlen faller ner av Johan Ripås som kommer som talbok med text och i punktskrift den 18 maj. Hans tidigare böcker Forever Young och Skuggmakten finns alltså inlästa dem med. Ändå inte försvunnen av Lasse Berg som i veckan också den blev klar som talbok med text och i punktskrift. Talboken inläst av Hans Cederberg och är 5 timmar lång. Dessutom rekommenderades hans tidigare böcker Gryning över Kalahari, Skymningssång i Kalahari och Ut ur Kalahari, som alla finns i tal och punkt. Och så Blindtunnel av Tove Alsterdal, som finns i punkt och som talbok med text med Malin Halland som inläsare. Och i dessa talbokstips, liksom i alla andra, så finns det ett återkommande uttryck, talbok med text. Men vad är det? Undrade en av våra läsare. Vi bad talbokstipsaren Inga-Lena Örn visa och berätta.
Det lättaste sättet att förklara det på det är att om man lyssnar och läser en talbok via appen Legimus eller via webbläsaren direkt från Legimus så får man texten på skärmen samtidigt. Detta används ju ganska mycket av de som har läs- och skrivsvårigheter. Men det kan ju vara bra även för andra, därför man får även med bilderna. Så att det är en illustrerad bok, som till exempel den vi har framför oss här. Mm. Lätta fakta om dinosaurier, som är en barnbok. Så har man dels hela texten som den läser upp, men man har texten, men man har också alla bilderna.
Mm. Det ser vi. Glada dinosaurier, en Apatosaurus-familj.
Ja.
I glada färger.
Och det här är ju kul om man till exempel skulle, om man läser en faktabok. Och ibland kan man ju fastna på det om man lyssnar på böcker, att det hade varit trevligt att kunna se bilderna. Har man då en tillgång till en sån här Legimus-konto så kan man ju gå in och öppna boken i webbläsaren. Och sen antar jag tar för givet egentligen helt fräckt att alla som har en dator som är synsvaga har någon form av förstoringsprogram så att man kan förstora bilderna och faktiskt se dem. Här är till exempel en bild på en sån här typisk Allosaurus som ser ut som en Tyrannosaurus nämligen nästan. Och där man kan se hur de var uppbyggda.
Kraftiga käkar och vassa tänder står det.
Och det är ju och lång och grov svans.
Det ser arg och hotfull ut, precis som alla barn gillar dem.
Ja. Men det här är egentligen precis det talbok med text är. Det är både tal och text samtidigt. Men då kräver det att man antingen läser, lyssnar i appen Legimus eller att man använder webbläsaren. Och då måste man ha en inloggning. Och det får man ju på sitt lokala bibliotek.
Och då kan vi säga det också att text och läshastighet och sånt där går ju att justera
snabbare
och större eller mindre. Och färgerna fanns det inbyggt här också.
Ja.
Så man kunde få annat än svart på vitt. Gult på svart till exempel. Eller tvärtom.
Ja.
För den som föredrar det. Så något för den som kan läsa text på en skärm och kanske framförallt för den som ser lite grann tillräckligt mycket för att vara intresserad av bilder och bilderböcker då. Så kan man göra dem en smula tillgängligare.
Det är ett bra hjälpmedel, tycker jag.
Och det tipset kom från Inga-Lena Örn på Hörs bibliotek där Mats Sundling var reporter.
Evenemangstips, och vi börjar med att berätta att det fortfarande finns möjlighet att delta i vår påsktävling som jag hade Napoleon som tema. Svaren behöver vi ha senast måndagen den 29 april. Och en länk till tävlingen hittar du veckans löpsedel på vår hemsida skanestaltidning.se. Eller så finns det förstås i förra veckans cd-skiva om du har behållit den. Kontaktuppgifter hittar du som alltid sist i tidningen i redaktionsrutan.
Hjärtedam är en ny dansk spelfilm där en medelålders kvinnlig advokat förför sin makes tonårsson från ett tidigare äktenskap. Handlingen kretsar kring maktrelationer, maktmissbruk och hur skoningslöst den med starkast kort på handen kan vara när den egna positionen hotas. Filmen har uppläst text och syntolkning och den finns i appar som till exempel MovieTalk. Trine Dyrholm spelar advokaten och Magnus Krepper hennes make. Filmen har biopremiär ikväll fredagen den 26 april.
I Magle konserthus i Lund är det operett Singalong nu på söndag den 28 april klockan 16 med insläpp från 15.30. Det är Henrik Lagerkrans och Lisa Löfqvist som håller i sångstunden som vänder sig till både de som är vana sångare och de som endast sjunger i duschen. Det blir kända operettmelodier varvat med anekdoter från teaterns värld. Biljetter bokas hos Ticketmaster och kostar 195 kronor. Studerande betalar 140 och barn 70 kronor.
I Sjöbo Folkets Park anordnar Lions en familjedag den 28 april med uppträde av bland andra Hasse Andersson och Monica Forsberg. Mellan klockan 11 till 16 kan man lyssna till Sjöbo ungdomsorkester, titta på dockteater, clownen Jumping Joe, uppträder och det blir ponnyridning, ansiktsmålning med mera. Dessutom så finns det också en hantverksutställning.
I Höganäs blir det kultursalong med Marika Lagerkrans nu på söndag den 28 april på Café Amanda på Höganäs bibliotek på adressen Köpmansgatan 10. Det är ett öppet samtal om vad vi gör hemma mellan kultur och natur. Och så blir det sång och musik. Entrén är 100 kronor och arrangör i alla tiders teater. Tillsammans med Höganäs kultur- och fritidsförvaltning.
Det firas valborgsmässoafton på många platser runt om i Skåne. Och här kommer några tips om var man kan se bål och höra våliga sånger. I Lund firas den 30 april i Stadsparken med brasa, tal och körsång med start klockan 19. Korallerna sjunger och poeten Niklas Törnlund håller ett tal till våren. I Dalby är firandet vid Dalby Scoutkår på Norra Fälhållsvägen 3. Även här startar programmet klockan 19. Vårtal, lotteri, våfflor och korvgrillning bland annat. I Sankt Olof är det samling vid järnvägsstationen klockan 19.45 och därefter fackeltåg till scoutstugan där bålet tänds och det säljs våfflor och kaffe. I Kristianstad firas Valborg till exempel i Tivoliparken där Kristianstad motettkör sjunger in våren. Det blir även en eldshow och Nosaby scouter tänder bålet på en flotte.
På Hovdala slott handlar det om odling den 1 maj mellan klockan 12 och 15. Och klockan 13 blir det föredrag på logen av Annette på Boäng som berättar om hur hon planerat och byggt upp sin köksträdgård på Söderåsen. Det blir tips på både jordförbättring, odlingsmetoder och bra sorter bland annat. Utanför logen kan man också köpa primörer och perenner och det är fri entré.
Vi har tidigare berättat om den internationella orgelfestivalen i Malmö Sankt Petri kyrka mellan den 26 april och 5 maj. Vi sa då att man måste ha biljetter till konserterna under festivalen, men det gällde bara invigningen av kyrkans nya orgel den 27 april och de biljetterna är nu slut. Till övriga konserter behövs ingen biljett och det är fri entré. Några axplock ur programmet. Onsdagen den 1 maj 12.10 lunchkonsert på temat frihet, jämlikhet, systerskap med organisten Susanna Karlsson. 19 genom ljus och mörker, organist Karin Nelson. Torsdag den 2 maj blir det en hyllningskonsert till Jean Guillou. Nej, inte Jean Guillou utan den franske kompositören Jean Guillou. Spelar gör franske Olivier Latry och koreanska Shin Yang Lee. Fredag den 3 maj 12.10 samlas 5 Malmö-organister till en lunchkonsert, medan Gunnar Idenstam spelar sitt verk Metal Angel klockan 19. Och söndag den 5 maj klockan 19 är det festivalfinal.
Kattens hemliga språk kan man få lära sig mer om den 5 maj mellan klockan 11 och 13 i Blåsalongen på Hässleholms kulturhus. Då kommer språkforskaren Susanne Schötz från Lunds universitet dit för att berätta om sina forskningsresultat om katternas kommunikation. Det handlar om att kattljud har ett syfte, att de bär på meddelanden till oss eller till andra katter. Är man inte medlem kostar inträdet 150 kronor. För att anmäla sig och få betalningsinstruktioner kan man e-posta arrangören på info@djurskyddetsnapphanen.se.
På Victoriateatern i Malmö kan man gå på en picknickkonsert och lyssna till jazz den 6 maj klockan 19.30. Dels är det Linda och Fabian Kalledal duo som uppträder. De pusslar ihop låtar på sitt alldeles egna sätt och blandar klassiska melodier med fria improvisationer. Sen är det även Andreas Hordakis trio som spelar. Biljetterna kostar 170 kronor. Är man medlem i Jazz i Malmö kostar de 120 och studenter betalar 90. Kulturcentralen säljer biljetterna.
Operan Karmelitsystrarna direkt sänds från Metropolitan i New York på flera biografer och teatrar i Skåne den 11 maj klockan 18. En av de ledande rollerna sjungs av finska Carita Mattila som spelar priorinnan. Operan av Francis Poulenc handlar om tro och martyrskap. Och de biografer som ger operan och när man köper biljetterna via respektive biograf är Röda Kvarn i Helsingborg och Spegeln i Malmö. Men där visas operan både den 11 och 12 maj. Medan Landskrona Teater, Kino i Lund, Medborgarhuset i Osby, Biorama i Skurup, Kulturhuset i Svalöv och Cinema i Ystad bara visar föreställningen den 11. Det är en lång föreställning som tar nästan 3,5 timmar. Priserna varierar något men ligger kring 300 kronor per biljett.
I Sofiero slottsträdgård anordnas rhododendron-dagar med kunskapstema den 11 och 12 maj mellan klockan 10 till 18. Varje år slår massvis av rhododendronbuskar ut i parken och det är 112 år sedan den första busken planterades. Och sedan dess har nya rhododendronbuskar planterats varje år. Och under denna majhelg kan man lära sig mer om de blommande buskarna genom att lyssna till föreläsningar eller gå en guidad tur där det ingår både tips, råd och fakta. Men den guidade turen går ner i branter och raviner med begränsad framkomlighet. Föreläsningarna ges i Oscarssalen på Sofiero slott. Inträdet kostar 120 kronor. Barn och ungdomar upp till 18 år går gratis.
I Trelleborg blir det en vårkonsert med Trelleborgs storband den 12 maj klockan 16 på församlingshemmet. Entrén är 150 kronor, men har man lustkort kostar det 120. Biljetterna säljs av bland andra Gunillas hemsybutik och entré Trelleborg.
I Trelleborg blir det också samma dag den 12 maj en hyllningskonsert, Musiken vi minns, av kören Kumpane, som förra året fyllde 60 år. De vill hylla glädjen i sången med musik. Detta evenemang äger rum på Kulturhuset på Valdamsgatan 2 klockan 16 och biljetterna kostar 120 kronor, med lustkort kostar de 100 kronor och kan köpas i Trelleborg Allahandas reception.
Barnens dag firas på Tosilila Skånes sommarland den 1 och 2 juni. Och det är även sommarpremiär för Nöjesparken den helgen. Det blir kaninutställning, öppna skånska mästerskapen i kulspel för hela familjen. Och man kan lyssna till Eva Jumatate, en av deltagarna i tv-programmet Talang, som uppträder bland mycket annat. Öppettiden är 10-17 och det är fri parkering. Barn som är under en meter går in gratis, annars kostar det 240 kronor vid entrén eller vid förköp 200. Och om man frågor kan man ringa 0708 67 01 64.
Biljetterna till en konsert med Danne Stråhed och Dynamo och Sven Melander den 2 augusti på scen Skåne Tranås Klockarebacken är släppta hos Ticketmaster. Konserten börjar klockan 19.30 men är insläpp från klockan 18. Biljetterna kostar 395 kronor. Har man Ystad Allehandas lustkort kostar de 315 kronor.
Biljettinformation. Ticketmaster nås på telefon 077 170 70 70. Kulturcentralen i Malmö 040 10 30 20. Och Höganäs bibliotek 042 33 73 70.
Kalendern årets 18:e vecka börjar med måndagen den 29 april då Tycho har namnsdag. Det är den internationella dansens dag och det här firas bland annat på Dunkers kulturhus i Helsingborg där Skånes danskollegium visar korta utdrag ur två föreställningar klockan 12 på dagen. Den ena kortföreställningen är en hyllning till våra lår ur många aspekter. Och den andra beskrivs som ett interaktivt helande dansant workout-program signerat Sindri Runudde. Det är ett utdrag ur hans dansföreställning Fiskedansen och andra kosmiska bekännelser. Och Sindri Runudde har vi berättat om flera gånger tidigare i Skånes taltidning och han har också varit månadens ansikte. Och vill ni lyssna på det så finns det en länk i löpsedeln på vår hemsida. För 120 år sedan föddes Edward Ellington som tog sig artistnamnet Duke Ellington, amerikansk jazzpianist, kompositör och orkesterledare. Och här är det Alice Babs som sjunger till Duke Ellington och hans orkester. Duke Ellington dog 1974.
Tisdag den 30 april är det Valborgsmässoafton. Förutom i Sverige firas vårens ankomst även i till exempel Finland, Estland, Lettland och Tyskland. Det är Mariana som har namnsdag och det har hon på kungens födelsedag. Vilket innebär att flaggor böljar i vinden. Och kung Carl Gustav, han fyller 73 år. I Japan är det en historisk dag eftersom Japans kejsare Akihito abdikerar och lämnar över till kronprinsen Naruhito. Att en kejsare lämnar tronen har inte skett på 200 år. Akihito har varit kejsar i 30 år och när kronprinsen nu tar över startar också en ny tidsålder som kommer att kallas Reiwa och består av tecknen Rei som betyder ordning eller gynnsam och Wa som står för fred eller harmoni.
Onsdagen den 1 maj är det arbetarrörelsens internationella högtidsdag och helgdag. För Socialdemokraterna i Malmö är det inrikesminister Mikael Damberg som är huvudtalare. I Landskrona talar finansminister Magdalena Andersson och i Lund justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Vänsterpartiets huvudtalare i Malmö är Malin Björk, EU-parlamentariker och första namn på partiets EU-lista inför valet. För 10 år sedan ändrades äktenskapsbalken så att personer av samma kön kunde gifta sig. För 15 år sedan fick EU 10 nya medlemsstater. Dessa var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Och så är det Valborg som har namnsdag och det är Budapestbakelsens dag.
Torsdag den 2 maj har Filip och Filippa namnsdag. Och det är precis 500 år sedan Leonardo da Vinci dog. Renässansmänniskan eller universalgeniet Leonardo var både begåvad och kunnig inom många olika områden. Framförallt är han kanske känd som konstnär. Han föddes i Toscana i Italien och dog alltså 1519.
Fredagen den 3 maj heter namnsdagsbarnen John och Jane. Och i riksdagen hålls en aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring som börjar 9:00. Och debatten kan man se direkt och i efterhand via webb-tv. I Örebro håller Miljöpartiet partikongress under hela helgen. Ett nytt manligt språkrör ska väljas av kongressen när Gustav Fridolin efter 8 år väljer att avgå. Det är världsdagen för pressfrihet och för 100 år sedan föddes den amerikanske folksångaren, trubaduren och låtskrivaren Pete Seeger och han avled för 5 år sedan. Det är också Diamond League-premiär i friidrott i Doha i Qatar. Och på Ring Knutstorp som ligger vid Kågeröd är det svensk racingpremiär.
Lördag den 4 maj är det Monica och Mona som firar namnsdag. För precis 40 år sedan blev den brittiska konservativa partiledaren Margaret Thatcher Storbritanniens premiärminister. Den första kvinnliga sedan hennes parti vunnit valet. Hon kom snabbt att kallas för järnladyn. Margaret Thatcher satt kvar till 1990. Skådespelerskan Inge Nilsson, som blev kändis redan som liten när hon spelade Pippi Långstrump, fyller denna dag 60 år. Och i Lund avgörs Lundaloppet där tusentals löpare springer genom de centrala delarna av stan, antingen 5 eller 10 kilometer.
Söndagen den 5 maj har Gotthard och Erhard namnsdag. För 80 år sedan antog riksdagen en lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av förlovning, giftermål eller graviditet. Och kvinnorna fick också 2 veckors betald semester efter förlossningen. Och i Hässleholm, där springer man också, men det är tjejmilen och den kan man även välja att springa en halv mil om man vill springa lite kortare.
Anslagstavlan för hela Skåne har en inbjudan från SRF Malmö som hälsar SRF-are från hela Skåne välkomna till en teaterföreställning som syntolkas på Malmö Stadsteaters HIP. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter till pjäsen Guds olydiga revben som ges tisdag den 28 maj med samling 18:15. HIP har adressen Kalendergatan 12 i Malmö och priset är 220 kronor per vuxen. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem och biljetterna delas ut på plats. Handlingen. En förbannad feminist läser Bibeln och det blir en jävla cirkus. I boken Guds olydiga revben får vi följa med när Gunilla Thorgren läser Bibeln med feministiska glasögon. Det är en absurd, rolig och skräckfylld upptäcktsfärd genom årtusenden av kvinnohat och förtryck och av envist motstånd. Och nu blir den resan teatercirkus i regi av Cirkus Sikörs till det Björfors. Föreställningen börjar 19:00 och håller på i 3 timmar. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö. Anmälan ska ske till SRF Malmös kansli på telefonen 040 25 05 40 eller till e-postadressen info@srfmalmo.se. Senast torsdag den 2 maj. Och berätta då om du behöver lur och eller ledsagning. Och om ni skulle ha frågor innan föreställningen så kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
Lokala delen av anslagstavlan, som idag är gemensam för hela Skåne, börjar med ett meddelande från SRF Helsingborg och Höganäs. Kansliet är stängt för Valborg 1 maj-firande och medlemsforum i Stockholm från tisdag den 30 april till och med fredag den 3 maj. Också onsdagsträffen den 1 maj är inställd. Det blir onsdagsträff igen den 8 maj med bingo, hälsar kansliet. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till vinprovning på Stubbarps gård i Arild fredagen den 17 maj. Avfärd från SRFs lokal 12:00, samling senast 11:45. Beräknad hemkomst omkring 18:00 till Helsingborg. Deltagaravgiften är 100 kronor för medlemmar i Helsingborg Höganäs. Det gäller även ledsagare. Fullt pris 180 kronor för övriga. Sista anmälningsdag är den 10 maj 8:00 till kansliets telefon 15 83 93 eller e-mail info.srf.hbg@telia.com. Och programmet. Vi tar oss med buss till Stubbarps gård Här får vi smaka, bedöma, lära om och njuta av 5 av säsongens vinsorter, rosé, rött och grillviner, under vägledning av vinkännaren Hans Nielsen i 3-4 timmar. Till varje vin serveras ett tilltugg. Platserna är begränsade till max 22 personer, så först till kvarn gäller. Föreningen står för busskostnaden. Välkomna!
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till vårutfärd lördag den 11 maj till Hönsalottas luffarmuseum. Buss utgår från föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 klockan 8.30 och vi är hemma cirka klockan 18. Det blir bussfika på uppvägen med bulle och kaffe eller te. Efter rundvandring med visning av museet serveras lunchbuffé och till kaffet får vi ostkaka. Priset för detta är 250 kronor som betalas till bankgiro 899-9245. Vid anmälan senast den 6 maj till Tina, telefon 070-635-4114. Meddela om du behöver specialkost eller ledsagare. Välkomna att åka med ut i våren.
SRF Lundabygden bjuder in till vårvandring på Skryllegården måndagen den 6 maj klockan 13-16. Nu är det åter dags att dra på promenadskorna för en liten rundvandring. Denna gång åker vi till natursköna Skryllegården som ligger på vägen mellan Dalby och Södra Sandby och drivs av Friluftsfrämjandet och Lunds kommun. Buss nummer 159 avgår från läge M på Lunds central klockan 12 och kostar 53 kronor. Ni sparar biljetten och utlägget återbetalas. Givetvis så kan ni som har färdtjänst åka direkt till Skryllegården. Vi går en kortare runda på någon av alla de stigar som finns där ute. Fågellivet och naturen avnjuter vi i vårens ankomst. Efter rundvandring avslutar vi med en kopp stärkande kaffe i Skryllegårdens lillstuga. Avgiften är 20 kronor. Sista anmälningsdag den 3 maj till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen! SRF Lundabygden har också en kulturafton onsdagen den 15 maj. Dags för lite minnesvärd musik med Frank Sinatra. Jan Olsson minns tillbaka och spelar utvalda delar ur Franks sagolika karriär. Klockan 18-21 i föreningslokalen Tordansvägen 4 i Klostergården i Lund. Vi serverar som vanligt något läckert till det avslutande kaffet och du betalar 50 kronor i deltagaravgift. Din anmälan behöver vi ha senast den 10 maj till kansliet. Väl mött!
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö söndag den 28 april mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Malmö underhållningsorkester och hemresan med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Hjärtligt välkomna! Och detta blir vårens sista sammankomst i föreningen på grund av byte av krögare på Annebergsgården och renovering av lokalerna. Så kan vi tyvärr inte uttala oss om höstens sammankomster. Vi återkommer efter sommaren. Och vi önskar er alla en trevlig sommar, hälsar styrelsen.
SRF Malmö meddelar att dagverksamheten är inställd vecka 18. Måndagen den 29 april är frågesport och tidningsläsning inställd, men däremot blir det sopplunch. Och tisdag den 30 april och onsdag den 1 maj är det stängt på grund av helgerna.
Vi avslutar med en förändring i kollektivtrafiken i Malmö. Där bär man ett vägarbete på Bergsgatan som från måndag den 29 april klockan 7 stänger stadsbuss 34:s hållplats Barkgatan B. Resenärerna hänvisas till hållplatsen Möllevångstorget B som ligger 200 meter söderut eller bakåt i bussens färdriktning. Och så ska det vara till den 14 juni klockan 16. Och med det beskedet var det dags att runda av veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag och vi påminner om att vi även nästa vecka på grund av Valborg och 1 maj tvingas göra tidningen en dag tidigare än vanligt. Så eventuella meddelanden behöver vi ha senast på måndagen.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!